Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
25 minuter sen var du.
22.
Ja. Vet vad Rydström gjorde med Martin Olsson? Han var sen till en träning.
Stängde av.
Peta honom från match.
Ja, precis.
Ska vi peta Filip från podden?
Ja, snart aktuellt faktiskt.
Hej, välkomna till GP's fotbollspodd Laul med vänner som fokuserar på fotboll i allmänhet och fotbollen i väst i synnerhet. Idag har jag mina två fotbollsvänner med mig i studion, Filip Trollér och Joel Besseling. Det börjar bli en god tradition och vi är redo att ta oss an följande. Sergio Peña, rätt eller fel att Malmö låter honom spela? Krisen i Blåvitt, är den en vecka från historiska proportioner? Vi kommer att ha fasta situationer fokus utifrån ÖIS stora problem med detta. Och hur står sig våra andra lag på det området? Vi har ett grönsvart segertåg att hantera med kärlek och respekt. Och jag kommer att hjälpa BK Häcken att rycka Peter Abrahamsson plåstret en gång för alla. Och vi har förstås som en avslutning vår kära Svenniskala. Det var den planerade delen. Har vi några spaningar, Filip eller Joel?
Nej.
Nej, jag har ju varit på semester här en knapp vecka.
Så jag såg att du var på Blåvitt i Stockholm.
Nej, jag kunde inte låta bli. Jag kunde inte låta bli att gå på... När det bjuds till live-fotboll och stormatch för mycket publik om man är i Stockholm, då måste man dansa bort där och titta på den ändå. Jag kan inte släppa det helt. Man är ju besatt.
Det var ändå en god radioövergång till den spaning som faktiskt jag har. Mm-hmm. Den utspelade sig nämligen på Tele2 Arena där du var då, Filip, även om du inte jobbade. Ska se om du uppmärksammade samma sak som jag. Påminn inte den här fotbollsmatchen om någon liksom strandfotboll på Copacabana?
Lite grann faktiskt.
Ja, alltså det yrde ju sand konstant alltså och från den här nya konstgräsmattan som de har lagt då, eller hur?
Ja, verkligen. Och jag noterade detta redan när jag såg första matchen som jag såg efter att de hade bytt underlag, för det är ju ganska nyligen gjort, var när Malmö och Djurgården möttes där i kvartsfinalen i cupen, tror jag, eller vad det var. Jag tänkte på det, gud, alltså hur ser det ut? Det såg ut som att planen nästan var vatten. Den fyll liksom, att bollen stannar och då spelarna hade jätteproblem med att tajma och det såg jättekonstigt ut. Och jag tyckte det såg lite så märkligt ut. Vi ganska många gånger Blåvitt, Djurgården nu också, spelar som tappar kontrollen på bollen och det såg släpigt och konstigt ut, måste jag säga.
Ja, det blir ett onaturligt förhållningssätt för spelarna till bollen, för den fastnar liksom och de får liksom inte upp den farten. Och det här är ju egentligen en jätteskillnad för hela grejen med Tele2 förra åren, då den har varit en skräckarena för många lag, till och med för Malmö FF fick ju lång tid och de aldrig lyckades vinna där. Det var ju att den var så otroligt snabb. Alltså Djurgården och Hammarby fick ju upp en fruktansvärd fart, så att när andra lag kom dit så var de ju ute i närheten av att hantera det. Nu har ju det här någonstans då jämnat ut sig lite grann. Nu är ju den här mer som en tung gräsplan. Det går långsammare. Djurgården får inte upp samma hastighet i spelet. Jag tror att det här gynnar andra lag och kommer påverka Djurgården och Hammarby negativt, i alla fall initialt, tills de då kanske lär sig egenskaperna med den här planen då. Men förhoppningsvis så gör det att Tele2 inte blir en sån liksom mardrömsskräckarena som är jättesvårspelad för alla andra.
Nej, det är väl också rätt många som var kritiska mot underlaget som låg där tidigare. Alltså inte bara att det var jobbigt att komma dit, utan att man inte gillade underlaget heller. Men sen vet jag inte hur det är med den här typen av konstgräsmatta, om den på något sätt kommer förändras, att det kommer bli mindre sandigt med tiden eller vad som händer. Men jag tror som du, jag tror det är en nackdel för Djurgården och Hammarby det här skiftet, och en klar fördel för övriga.
Det är ju då, när du undrar hur det kommer bli i framtiden, väldigt bra att vi har Joel Besseling med oss. Han har ju nämligen ganska djupa liksom ingångar hos Kemikalieinspektionen, och jag vet att du har nyheter att rapportera därifrån kring just konstgräsfrågan, Joel.
Ja, men alltså det är ju någonstans intressant det här med sanden, för den har ju blivit så liksom under lupp nu när det har kommit till elitfotbollen. Det här har ju funnits på liksom små arenor i några år, bland annat här i Göteborg, och de har ju varit jättekritiska till sand och korkkonstgräs. Liksom.
Istället för granulatet och gummigranulatet.
Det finns ju en anledning till att liksom nästan alla arenor använder det minst miljövänliga alternativet, och det är för att det är sportsligt bäst. Liksom.
Gummigranulatet.
Då. Exakt. Men det kommer ju förbjudas här alldeles snart. Försäljningen av gummigranulat. Vi var ju på det redan i början på mars, Robban, när det var ett möte i Bryssel på EU-nivå om att liksom förbjuda försäljning inom 6 år då. Om 6 år ska det liksom vara förbjudet. Och det gör ju att de här gummigranulatmattorna kommer att bytas ut. Och
ja, nu de fasas ut här nu.
Exakt. Och nu är det ett nytt möte här i Bryssel onsdag torsdag den här veckan då. Där det, vad jag förstår, ska upp en omröstning. Och det kommer ju bli ett förbud till slut.
Vad säger då dina källor hos Kemikalieinspektionen? Kommer det bli liksom en övergångsperiod på 6 år, 8 år eller 10 år? För fotbollen vill ju ha så lång tid som möjligt, det vill säga kanske 10 år då. Medans andra krafter då kanske vill ha ett kortare övergångstid.
Ja, precis. Karl-Erik Nilsson, han är ju med att skriva ett öppet brev där till regeringen innan han slutade som förbundsordförande. Och de vill ha 10 år, eller till och med 12 år. 10-12 år vill de ha för att det tar så lång tid liksom att det är ju för att marknaden ska få chansen att hitta ett lämpligt, en lämplig ersättare liksom. För det finns ju uppenbarligen inte idag.
Nej, sand är inte en lämplig
ersättning. Nej, och inte kork heller. På Borås Arena hade de kork för några år sedan, men det fick de ta bort efter ett halvår, trots att det var planerat att det skulle ligga där i 3 år. För att det funkar liksom inte. Det blir hårt på vintern och kallt, och spelarna får kork i ögonen och sådär. Så att det kommer väl bli 6 år, är det väl sagt. Så att det kommer bli tufft för...
Så fotbollen förlorar den striden kring antal år där då?
Vinnaren blir väl den konstgräsaktör som hittar det här perfekta underlaget. För de kommer ju sälja som smör.
Och miljön kanske?
Ja, absolut. Det är klart. Det är ju miljöskäl som det här tas bort då.
Det här är ju din stora chans, Filip. Hittar du ett konstgräsmaterial som flyger, så behöver du inte sitta här och prata i en podd, utan då kan du pilla dig i naveln resten av livet.
Ja, exakt. Då kan jag komma till mina möten och poddarna
när fan du vill.
Ja, precis. Det är inga problem. Jag ska börja skissa på detta omedelbart. I övrigt är jag otroligt imponerad över att du har ingångar där du har dina ingångar.
Ja, precis. Det är, man ska välja sina ingångar.
Ska man vinna slaget om Borås, då får man se till att ha källor både lite här och var. Det stora samtalsämnet kring allsvenskan den här veckan är ju tveklöst Malmö FFs beslut att låta Sergio Pena vara tillgänglig för spel. De mötte ju Norrköping i måndagskväll. Att klubben lät honom vara uttagningsbar, och tränaren Henrik Rydström då lät honom starta matchen. Och då undrar jag ju, frågan till er är, var det rätt eller fel att Pena startade mot IFK Norrköping veckan efter han kört rattfull med 1,3 promille i blodet?
Jag har inte hunnit klura så mycket på det, men min känsla så här spontant är bara att jag tycker att det var fel.
Joel?
Ja, jag tycker också nog landade nog till slut att det var fel. Mm. Man kunde hantera det på ett annat sätt utan att liksom hindra honom från att göra sitt arbete, så hade man kunnat göra det smidigare, tror jag.
Då anmäler jag en avvikande inställning då och ska redogöra för den, så får ni komma med synpunkter på min motivering varför jag inte då har så starka synpunkter på Malmö FFs agerande. Och det kanske kommer provocera någon då, men jag ser det så här, att efter att fördöma den här handlingen, för det är ju naturligtvis helt förkastligt att köra grovt rattfull. Ett sånt brott måste tas på allvar av vårt rättsväsende, precis som när det kommer till exempelvis ordningsstörningar på läktaren och all annan brottslighet, stor som liten. Men efter det, efter vi har fördömt den här handlingen, då tycker jag att det viktigaste i den här frågan är att Malmö FF tar sitt ansvar som arbetsgivare. Det är nummer två på listan då. Och Peña, han kommer ju straffas av samhället om han befinns skyldig till det här brottet. Han har klivit ut inför folkdomstolen och erkänt skuld och straffats den vägen. Och han har ju även straffats med disciplinära åtgärder av klubben, även om vi inte riktigt vet vad de då innebär. Vi vet ju heller inte vad som kommer hända om han faktiskt döms i domstol. Det är ju mycket möjligt att Malmö FF agera på ett nytt sätt då, men just nu är han ju ostraffad rent principiellt. Och om inte arbetsgivare, lagkamrater och tränare backar spelaren i det läget utan behandlar honom som en spetälsk, vem ska då göra det? Vill vi ha ett sånt samhälle där alla vänder sig mot den som har gjort fel trots att han då har erkänt sin skuld och bedyrat att han ska förändra sitt beteende? Han kommer ju straffas av samhället. Malmö FF, de duckar ingenting, de svarar på frågorna, motiverar sina beslut, väljer själva att acceptera smällen det här innebär för varumärket. Det blir ju Malmös pris att betala. Och utifrån det resonemanget har jag inga synpunkter på hur Malmö agerar som arbetsgivare och klubb och hur Henrik Rydström agerar som tränare. Till sist, för mig är det avgörande att man kliver fram med namn och erkänner skuld och accepterar sitt straff man får av samhället. Då ska man kunna fortsätta utöva sitt yrke. Det hade varit en annan sak om det gällde en landslagsspelare som är ett heders- och förtroendeuppdrag. Det var mina 5 cent. Synpunkter?
Ja, det är klart att du har poänger i det. En sympatisk inställning. Jag tror så här att hade det varit ett helt isolerat fall, det har inte hänt någonting tidigare på försäsongen i Malmö FFs trupp, då tänker jag framförallt på Martin Olsson, att han blev avstängd från en träningsmatch visserligen för att han kom för sent till ett antal, jag gissar att det var mer än en samling, eller om det var en. Jag tror att det är det som har gjort att folk undrar lite grann varför stängs han inte av efter en grov rattfylla. Och sen tror jag också att det har att göra med hur han han röstade detta så att säga i en intervju och sa att jag har gjort fel och jag sträcker upp handen, det är liksom namn och bild och allting. Det han inte gjorde tyckte inte den här intervjun han gjorde var bra. Alltså jag tyckte att han pratade ju bara utifrån ett sportsligt liksom perspektiv, att det viktigaste är att mina lagkamrater inte blir tar skada och påverkas av detta. Inte ett ord om liksom, jag har insett hur liksom illa det här var gentemot medmänniskor, liksom, att någon hade kunnat skadas och sådär. Jag tror att folk stör sig på det, att han inte var mer liksom, pratade i andra perspektiv, och sen också den Martin Olsson grejen. Men det är klart att man måste kunna få fortsätta utöva sitt arbete om man tar sitt straff, så att säga. Mm.
Två inspel på det då som jag tycker är relevanta ingångar har där. Men det här Martin Olsson parallellfallet där, det känner jag mer var en annan fråga. Det var mer en ledarskapsdebatt där Henrik Rydström då har uppmärksammat ett negativt upprepat beteende från en stjärna, och för att vinna omklädningsrummet, för att markera vem som bestämmer, så utnyttjar han ett tillfälle att sätta honom vid sidan. Så gör ju tränare ofta för att liksom äga omklädningsrummet, så att säga. Det ser jag som en ren liksom ledarskapsfråga ur ett tränarperspektiv, och därför blir det inte riktigt jämförbart med den här grejen då. Sen håller jag med dig om att intervjun kunde varit starkare. Jag funderar på om det kan bero på, vad heter det, så här språkförbistringar eller att det kan vara sådana grejer i det. Det har jag ingen aning om, men jag håller med om att intervjun är svag.
Ja, men han fick ju chansen att prata om det igen igår i mixade zonen, och ingenting om det heller då liksom. Sen funderar jag på...
Men jag tänker att han kan vara osäker på språket när det är allvarligt, det är en rättsprocess som pågår och allt det här liksom. Mm. Det är krångligt. Men jag tycker ju ändå, han erkänner ju ändå skuld och ber om ursäkt för det här och uttrycker väl någon form av ånger ändå. Så att det är det
det gör han ju. Sen tänker jag utifrån ett förebildsperspektiv, alltså de här MFF-spelarna är ju otroligt omhuldade i stan. Alltså Malmö FF är ju, det är otroligt stort i Malmö. Mm. Och den här då liksom spelaren som många ser upp till och sådär. Jag funderar på, ja, rättssamhället har sitt ansvar och kommer att liksom åtala honom för grovt rattfylleri och sådär, av allt att döma. Men Henrik Rydström då liksom, skickar inte det någon slags fel signal att han är på planen gentemot ungdomar liksom?
Jag vet inte, det argumentet används ju ofta och jag köper det i grunden, de är förebilder, men det krockar någonstans med rätten att utöva ett yrke. Och jag undrar, är det verkligen så, tvivlar vi på att Malmö FF inte anser att det här är ett allvarligt brott? Jag gör faktiskt inte det. Man kan ha synpunkter på det, men jag tvivlar inte på att Malmö FF tycker att rattfylla är förkastligt, alltså det även om de nu också måste ta sitt arbetsgivaransvar. Filip, nu får du gå in och medla i debatten.
Ja, precis. Nej, men jag tycker det finns kloka resonemang här på båda sidor. Jag landar ju också lite mer åt det Joel-hållet här med just det här förebilden, att det blir för isolerat kring det sportsliga, både från Penjas håll och hur man ser på det. Det är ju någonstans det viktigaste, allt det är hur vi är inför våra barn och ungdomar och sådär i samhället. Och jag tycker det hade räckt med att man bara hade ställt över honom liksom den här matchen för att liksom på något sätt ändå visa att ja, men okej, han har gjort fel, vi kommer hjälpa honom senare, vi kommer backa honom och liksom allt sådär, men att man ändå visar på, nu är det som att ingenting liksom har hänt nästan. Och visst, Malmö säger att de har vidtagit disciplinära åtgärder, men vad är det liksom? Det hade man ju velat veta lite mer om, tycker jag. Sen kanske de inte kan säga det, men
ja, kan det inte vara så att om han döms, då kommer den avstängningen från spel liksom, och att det då blir konstigt att stänga av honom innan han är dömd?
Ja, så kan det vara, men ja.
Han har ändå erkänt liksom, men visst.
Men det tycker jag också, all cred till honom för att han ändå ställer sig där och liksom inte liksom, han tar död på alla spekulationer som det annars blir. Jag tycker många, som alla, alltså... Det är jävligt grovt rattfylleri, men någonstans alla kan göra misstag och ett grovt rattfylleri, det är totalt förkastligt, men man ska ju inte vara brännmärkt för evigt liksom för en sån sak. Även om det naturligtvis återigen väldigt, väldigt allvarligt, men jag tycker han ska ändå ha cred för att han kliver fram där och inte liksom misstänkliggöra. Det blir att andra hade liksom, ja, vem är detta? Det blir ofta det när man skriver det här, västsvensk spelare misstänkt för det här liksom, och så spekuleras det här vilt. Så det ska han ha cred för, men ja, nej, jag tycker nog Malmö kunde ändå liksom bara få visa liksom att ja, men här har ändå något som inte ska ske.
Ja, man hade kunnat komma överens med honom.
Ja,
så här,
ja, ska precis, vi på ett sätt.
Att,
liksom.
Ja, men vi står över den här matchen. För då tycker jag ändå att står man över en av 30 matcher, då tycker inte jag liksom att man liksom nekas rätten till att utöva sitt yrke. Liksom. Det tycker inte jag. Bara en match. Liksom.
Det finns ju ett parallellfall, aktuellt sådant också, i Elfsborg just. Du har ju varit involverad de senaste dagarna här, Joel, i turerna kring Emmanuel Boateng. Berätta vad vi vet om det och hur Elfsborg har agerat.
Ja, mycket märkligt i fredags på Elfsborgs träning när vi reportrar får reda på snabbt, liksom, vi ser ju att Emmanuel Boateng inte är där, så då frågar vi var är han, och då säger de att han är avstängd av disciplinära skäl. Detta säger då liksom folk i staben, så vi har liksom ännu inte fått prata med Jimmy Tillin som är ute på planen. Och sen i den vevan så kommer ju det här att en allsvensk stjärna har åkt fast för rattfylleri liksom. Och då har ju vi kört ut den grejen, och då tror ju folk att det är liksom Emmanuel Boateng det handlar om i Penja-fallet liksom. Så att det var ju väldigt märklig tajming, om man säger så. Olustigt. Men Stefan Andreasson var där också. Knappast en slump. Han berättade att han kunde egentligen inte säga någonting mer än att det var disciplinära skäl som han var avstängd då. Och att det inte är ett polisärende. Men han är ju fortfarande avstängd. Han har missat tre träningar och en match nu. Vad han har gjort, det är inte känt. Det är liksom bara disciplinära skäl. Och det har inget, liksom, det är inget brottsligt. Så.
Och vad säger han själv om det?
Jag ringde honom där efter träningen och han säger att han har gjort fel och att han ångrar sig, att han är besviken på sig själv och att han står bakom klubbens beslut och är väldigt liksom besviken över att han inte får vara en del av laget.
Så han har egentligen gjort samma grej som Pena, kan man säga då. Han har klivit fram och tagit på sig skuld för vad det han har gjort.
Ja,
med skillnaden då att de inte berättar vad fan det handlar om.
Nej,
liksom.
Exakt. Varken han eller klubben vill berätta vad det handlar om.
Det låter nästan som att det skulle kunna vara typ något internt, alltså att det har skett något i lag, med lagkamrater eller
ja, sånt där. Jag vet, det är svårt att...
Ska man inte spekulera och, kanske så mycket, men...
Nej, precis. Nej, jag är lite osäker faktiskt på vad det kan vara. Liksom, sådär. Men det blir ju lite... Ja, eftersom man inte vet exakt vad det är så blir det lite svårt att hylla eller fördöma Elfsborgs agerande i detta. Men det är klart att det öppnar upp för spekulationer. Mm. Det gör det ju verkligen. Om vad det handlar om. Liksom.
Ja, alltså som journalist och även min personliga inställning kring allt sånt där är ju egentligen att är man transparent kring det så vinner man jävligt mycket. Mm. För då kliver man ju fram liksom och lägger korten på bordet. Det är ju så jag tycker att man ska hantera saker och ting egentligen. Och där ligger väl min kritik både mot Malmö FF och Elfsborg, att jag tycker att Malmö ska vara tydligare hur de har disciplinärt då straffat Peña. Det kan jag inte se hur det kan vara ett problem och berätta om det nu är böter eller vad det är de har gjort. Liksom. Och jag kan heller inte se liksom riktigt Elfsborgs problem här i att vara tydligare kring Boateng-fallet. Då.
Nej, alltså, det hade ju bara räckt om de hade sagt att han har brutit mot klubbens värdegrund liksom, på något sätt. Bara det hade ju kunnat sägas. Liksom. Och nu är vi ändå uppe i 5 dagar här. Där han har varit avstängd. Så att ja, jag gissar att det kommer någonting här ganska snart, antingen liksom ja, att han är tillbaka eller något annat, att de kommunicerar någonting, ja, i alla fall.
För det är absolut det största problemet med sånt här ur förebildsperspektivet, det är om man mörkar saker och ting liksom. Alltså ja. De är förebilder, precis som ni var inne på, det är en jätteviktig grej, men då måste de också kliva fram och stå för vad de har gjort och hantera det och ta frågorna kring det. Det tycker jag är en jävligt viktig grej kring förebild. Sen det här att alla måste straffas i 18 olika instanser till varje pris. Mm. Liksom. Det är för mig inte lika viktigt. Liksom. Utan man ska ut och stå för vad man har gjort, brösta det eller vad kallar du det.
Mm.
Och sen lova bot och bättring. Och också vidta åtgärder för att förändra sitt beteende. Mm. Det är ju grundläggande så att vi får en positiv effekt av det hela.
Mm. Ja, men precis. Det är ju verkligen så. Återigen, där ska ju Peña verkligen ha cred för att han kliver fram där. Om jag inte var tydlig så menar jag inte det här med brännmärkt innan, att hade det hänt någonting när han kör den här grova rattfilen, då hade det naturligtvis en helt annan sak, men nu kom som tur var ingen till skada och sådär, vill bara få det sagt också.
Mm. Sportsligt då, hur klarade sig Elfsborg utan Emmanuel Boateng? Malmö FF med Peña vann ju med 3-0 mot IFK Norrköping, men och hur gick det för Elfsborg? Då vann ju också sin match.
Ja, de var med 2-1 och saknade väl inte honom nämnvärt skulle jag säga. Jag tyckte inte att ersättaren Noah Söderberg gjorde en liksom, kalasmatch. Det var liksom en 2-4-insats liksom, godkänd. Och i den typen av match på naturgräs, visserligen väldigt bra naturgräs, så kommer inte Boateng vanligtvis till riktigt sin rätt på samma sätt som han gör på konstgräset på Borås Arena. Så att, det är klart att ja, de vann ju matchen. Och Johan Larsson, lagkaptenen, var inne på det efteråt också. Att, ja, du såg ju där ute hur mycket det påverkade oss. Så att,
han menar ingenting då eller?
Nej, han sa att det var en icke-fråga. Vilket jag tyckte var märkligt. En lagkamrat är liksom avstängd av disciplinära skäl. Men han tyckte att frågan om hur det har påverkat laget var en icke-fråga. Mm. Men ja, 2-1 vann de med på Stora Valla.
Mm. Det gör ju liksom att Elfsborg sammantaget har fått en ganska bra start.
Ja.
Det var ju inte riktigt det vi diskuterade de första dagarna här när de varken gjorde mål eller vann. Men nu har de ändå 2 segrar, 1 kryss och 1 förlust och 7 poäng. Vi har ju liksom en allsvensk tabell, Filip, som toppas av Malmö FF och BK Häcken, som ju känns ruskigt starka. De ligger ju högst upp. Men sen skulle jag vilja säga att den här tredje platsen, där är det ingen riktigt som i dagsläget har klivit in och visat den här platsen ska vi ha. Det är liksom Kalmar ser bra ut, ja, Norrköping har sett bra ut, AIK har problem, Hammarby har problem. Men Elfsborg känns ju någonstans verkligen som att den lucka som uppstår kring den tredje platsen, den kan de faktiskt ta. För inte heller Djurgården har imponerat jättemycket i toppen, även om de nu vann mot Blåvitt.
Nej, precis. De har också hackat. Det har varit lite hackigt för samtliga egentligen på sina sätt, utom då Malmö, även om jag spelmässigt också tycker att de hackade både mot Kalmar premiären och framförallt då BP i den andra matchen. Men,
fyra raka är svårt att argumentera mot.
Det är svårt att argumentera mot, så nej, men det är klart att de och Häcken, även om det var en mina mot Kalmar, där är ju de som är egen stil. Och jag tror absolut att Elfsborg, sen tror jag väl ändå att Djurgårdsmaskineriet, vad det leder, ändå kommer att mala igång. De har för många bra spelare och de känns för gedigna i grunden för att liksom inte kunna blanda sig i den striden. Men Djurgården eller, och därefter Elfsborg, känns ju som kandidaterna just nu över tid, tänker jag.
Mm. Vet du vad jag tänker om Djurgården där, i och med att du också såg den matchen? Alltså de har ju ett jävligt bra lag, men de har inte en, de har liksom inte en Isak Kiese Thelin eller en Benny Traoré för den delen i Häcken som gör massa mål nu. Edvardsen, okej, okay, men han är liksom ingen jätteskarp målskytt liksom. Nu var ju Oliver Berg väldigt bra i tia-rollen, han har provat som nia tidigare. Joel Asoro kör de på kanten, alltså Djurgården med en riktigt bra nia, en bättre nia än Edvardsen, det skulle verkligen lyfta Djurgården. Och jag menar, de har ju så mycket pengar så att i ett sommarfönster, Superbosse Andersson lyfta lädret lite grann, så kan det ju vara ett Djurgården som ser klart starkare ut, för jag tror det är den pusselbiten de framförallt behöver.
Ja, det tror jag också, helt rätt och riktigt. Jag har tänkt med Kalle Holmberg som försökte där i många säsonger, det bet aldrig, annars tänkte man att det är ju den perfekta spelartypen, det är ju det de bara behöver för att nå den där sista nivån, eller man ska säga. Men Edvardsen, jag tycker han är bättre i kantrollen, och där har de ju extrem konkurrens med Wikheim, Asoro, och nu Falenius gjorde ju bra match mot Blåvitt, så där också. Så nej, men de saknar nian helt klart.
Så det kanske blir lite en kamp där mellan Djurgården och Elfsborg då om tredjeplatsen, men också om vilket av de lagen som får en fungerande nia bäst. Du har varit inne rätt mycket, Joel, på att Elfsborg har inte haft någon riktigt högklass sitt alternativ där, även om Per Frick har gjort det bra, och nu gjorde Gudjonsen mål också.
Gudjonsen på gång!
Eller?
Ja, alltså för min del så det handlar, alltså i Elfsborg handlar det ju mer om att yttrarna ska göra poängen, och då är ju Frick otroligt nyttig med sitt länkspel och kan skarva och hitta in bakom och sådär. Där är ju inte liksom, Gudjonsen är ju mer en utpräglad målskytt, boxspelare på det sättet, så de är ju ganska olika. Men
det kan ju i och för sig vara bra, väl?
Ja, absolut. Jag tycker faktiskt inte Elfsborg har gjort någon dålig match än. De har ju sju poäng. Jag tyckte de var ju helt okej mot Häcken, det pratade vi om då. Bra match mot Varberg och sen nu två segrar liksom sådär. Nu har de ju ett ganska, förutom Häckenmatchen, så har de ett ganska snällt schema ju. De har haft liksom Degerfors, BP, och så har de Mjällby, Sirius och Halmstad nu liksom. Det är ju, de har ju, de har inte liksom ställt, förutom Häckenmatchen, så har de inte ställt på några vidare prov. Så att jag tror så här, när de möter Malmö och Djurgården, båda hemmamatcher, månadsskiftet maj-juni, det är då vi först kommer se hur bra det här Elfsborgslaget är.
Vi ska röra oss till andra sidan av tabellen, den andra delen av tabellen. Där har vi nämligen IFK Göteborg, som numer ligger ensamma sist. Det är det enda lag som har förlorat samtliga fyra matcher. Nu väntar vi en vecka då, nästa vecka, med en riktig ödesvecka ur detta. Alltså Norrköping hemma på måndag, Degerfors hemma på torsdag och sen Brommapojkarna borta på måndag. Jag vill hävda, och jag ska se om ni håller med, att den här veckan avgör om IFK Göteborg kommer vara ett bottenlag 2023. Det vill säga om den här krisen de nu är inne i eller på väg in i kommer liksom få historiska proportioner, där Blåvitt faktiskt riskerar att ramla ur allsvenskan. Visst, tar de sina poäng nu, 6, 7 eller 9, bra. Men annars så tror jag det här kan utveckla sig till en riktig mardrömssäsong för Blåvitt. Vad tror ni?
Instämmer. Det är verkligen nu det gäller. Skulle du fråga en tränare i Blåvitt om hur de ser på en sån här ödesvecka, så hade svaret varit att ja, men vi tar varje match i taget och så vidare och så vidare. Men vi som är vid sidan av, vi kan ta det lite större perspektivet, och tittar du på de här tre matcherna så
ja, man ska inte säga att det är här det avgörs, för det är inte sant, men här kommer det avgörs huruvida Blåvitt kommer ha någon chans att liksom hamna i mitten eller högre upp i tabellen, eller om det blir en kamp i botten. Jag tror skulle det gå dåligt här, de får med sig en poäng eller noll poäng eller med tre poäng också, då tror jag vi har en riktigt tuff Blåvitt säsong att gå till mötes.
Mm. Vad säger du, Joel?
Mm. Nej, jag håller med. Jag känns redan nu som att jag har räknat bort dem från en topp 10 placering egentligen. Och det beror mest på att det är så stökigt liksom på ledande positioner och så. Men även att, för jag tycker ändå spelet har ju inte sett, det är ju ett nollpoängsspel. Nej, de har gjort liksom. Det är väl det de som skulle kunna tala för att det kan hända saker, men jag tror som Filip säger, alltså, det behövs mer än 3 poäng de här 3 matcherna. Det behövs 4-5, gärna 6-7 poäng liksom. Om det ens är möjligt att få 7 poäng på 3 matcher. Mm. Men jo, det är det ju. Ja.
Men vägen till en bottenstrid eller vägen till en nedflyttning, den är ju kantad av hedersamma förluster. Det är ju nästan alltid så lag som hamnar där i botten. De är jävligt nära i sina matcher, men den röda tråden är att de lik förbannat förlorar dem. Jag tycker också att mot Djurgården fanns tendenser att Blåvitt hade ett bra spel mellan straffområdena, men det är ju tyvärr inte mellan straffområdena som matcherna avgörs. Och det, alltså, ytterst symboliseras väl det nästan av den här diskussionen som har uppstått kring Marcus Berg nu, att är han på väg att ta slut som målskytt, eller kommer han komma igång? Han spelar ju varenda match, men har knappt ett avslut på mål. Det är bara jätteskillnad bara mot för ett år sedan, Filip.
Ja, det är otrolig skillnad, och ja, jag tycker det är faktiskt lite trist att se, alltså. Det ser inte bra ut, tycker jag. Alltså, absolut, avslut sådär, men jag tycker inte mot Djurgården. Alltså, han är ju, helt ärligt, han är ju en av de sämre spelarna på planen faktiskt. Sen är det en tuff roll, och han hamnar isolerad nu när de kör. Hagen kommer inte riktigt upp nära honom, yttrarna. Norlin, ja, jag vet inte, jag tycker han är en ganska slät figur. Sebastian Olsson tycker jag såg det var någon som var kritisk, men jag tycker han var bra igen. Bra på att kliva in i mitten och liksom,
gör det han ska och ta rätt beslut.
Ja, liksom. Precis, och luckrar upp det. Hagen, så ser man ändå i andra halvlek ett par sekvenser där han visar sån jäkla klass, där i någon vändning där han bara får med sig bollen i ett svep. Det var liksom internationellt snitt på det, och där var det anfallet där han då avslutar utanför. Det är inte något internationellt snitt på avslutet, men han är involverad där i ett par sekvenser, och där tänker man ju, alltså, kom igen, varför plockar du inte fram detta lite ofta? För i övrigt gör han ju återigen en slät figur långa stunder. Så Berg har inte det riktiga understödet heller, känner jag. Och jag vet faktiskt inte helt ärligt hur de ska formera sig för att få den där sista kraften i offensivt straffområde. För defensivt, absolut att Djurgården skapar chanser och sådär i andra halvlek när Blåvitt behöver gå framåt. Men jag tycker ändå att Hausen och Bångsbo, att det är ändå lite mer solitt generellt i matchen än vad det kanske har varit delvis då under försäsongen. Och,
ja, det är ju ingen nedflyttningsbacklinje. Nej, det där. Liksom. Nej, jag tycker inte den är inte toppklass, men den är inte röten.
Och jag tycker liksom inte deras agerande heller talar för att det är liksom nedflyttnings. Utan, men det är den här offensiva trubbigheten som finns där hela tiden. Och ja, jag läste nu om det var Expressen som skrev att de 6 mille har transferintressenter gått in med där, och det är ju bara att hosta dem på en striker nu i sommar. Alltså det är ju inget snack om det, tycker inte jag i alla fall.
Jag tycker det påminner ganska mycket om Zlatan Ibrahimovic när han kom tillbaka från sin första allvarliga skada hösten 2017, skulle hoppa in för Man United. Det var ju precis innan han gick till Galaxy då. Sen blev det ju bra igen med alla mål i Galaxy och i ligaguldet i Milan. Men det är just det här otajmade. För mig är det liksom inget, det är klart att det påverkar det här att han inte har så mycket hjälp alltid, men just det här liksom, den vanliga tekniska biten, hur man kommer till bollen, hur man tar sig fram i banan, hur man hittar till rätt plats i straffområdet och sådär, allt det ser också borta ut hos Berg. Liksom.
Kroppen hänger inte riktigt med. Nej, alltså, det är på något sätt. Sen jag tycker inte att man vågar slå fast redan att Marcus Berg är slut som fotbollsspelare. Det kommer inte jag sitta och säga här. Och kanske inte ens som målskytt heller. Men just nu så ser det krampaktigt ut, och det är nästan så att man får lite så här, alltså, hur ont har han egentligen? Det är nästan så att du tänker så i alla fall när du ser, samtidigt så spelar han ju då hela matchen. Men jag vet inte. Det är något som inte stämmer i alla fall.
Det är förvånande att han har spelat så mycket. får man ändå säga, de första fyra omgångarna. Med tanke på hur hans försäsong såg ut och allt det där. Men det är ju också för att de inte har något annat.
Nej, men det är ju det som är lite gåtan då. Han spelar ju mycket och har spelat nu rätt mycket eftersom han gjorde då de sista delen av försäsongen. Så någonstans borde han ju närma sig någon form av form om det nu finns kvar i honom. Det är lite det jag undrar. När kommer den i så fall? Hur mycket matcher behöver han och hur mycket matcher kan han spela innan han då igen blir sliten liksom, så som det var förra året när han fick problem framåt hösten istället?
Ja, men det är ju det som är så oroväckande. Att han fortfarande inte riktigt har kommit igång i det, och så kan det bli att kroppen tar för mycket stryk och så kommer de här liksom, ja, känningarna ganska snart kanske.
Det ska bli intressant nu också med det, att tre matcher här på nästan en vecka då, förvisso på gräs, inget konstgräs, men
ja, den tredje är ju konstgräs, BP borta.
Ja, för fan, det är ju BP borta. Jag tänkte att det var hemma, det är Degerfors Norrköping hemma. Ja, men då är det ju igen.
Ska Norlin spela nia då i ett 4-2-3-1 eller ska
han spela med Suleiman? Ja, Sulle får komma in. Ja.
Alltså rekryteringsmässigt finns det ju inget försvar hur de har hanterat anfallsfrågan här, med tanke på att den enda liksom egentliga ersättaren till Berg är Suleiman Abdullahi, som är ju väldigt osäker i matchtid, skadad mycket också. Väldigt långt från någon form av toppform där man har sett honom. Han orkar gå i djupled i 10 minuter mot Norrköping, då såg han väl rätt bra ut, men det är 10 av 90 liksom. Så där har de helt enkelt felbedömt truppbygget. Jag kan inte komma till någon annan slutsats.
Nej, lite så är det. Och sen Karlstad, alltså, man satt ju själv, du såg han i den första träningsmatchen för säsongen och tänkte man, shit, det här Linus Karlstad, då ska jag vara ärlig och säga, då satt jag lite så här, aj fan, ta nu inte in någon ytterligare anfallare här, för då blockar ni hans potentiella utveckling. Men det blir ju lite så att man, ja, man förblindas lite väl mycket av det som sker på försäsong ibland, och jag tycker väl det är rätt. Jag tycker Linus Karlstad gör, alltså han gör jobbet, han är tuff och han är inne och fäktas och tar striden, men jag tycker att det syns ändå ganska tydligt att han är inte riktigt mogen än för att kliva in, och framförallt kanske inte för att kliva in liksom som en startspelare heller. Så ja, med facit på hand, vi kan ju sitta här och säga att ja, de har missbedömt truppbygget, och de som ändå är ansvariga för det, de måste liksom ha så mycket kunnande att de hade agerat annorlunda än vad de har gjort.
Mm. Vad jag har hört och sett, om vi ska ta en sista grej om Blåvitt bara nu då, det är att nu, först nu egentligen, så har man börjat då agera kring tränarfrågan på allvar. Man har kopplat in det här danska rekryteringsbolaget, vad fan det nu heter, som hjälpte Häcken med Högmo och Hammarby med Martin Cifuentes, som ska då ta fram kandidater till en ny chefstränare. Så att jag antar att planen just nu, om det nu överhuvudtaget finns någon plan, det verkar vara lite si och så med det, men att det är då att göra att få in en chefstränare till sommaruppehållet här. Annars börjar man väl inte med det nu, tänker jag.
Nej, men då är det väl att de jag vet inte vad som har varit anledningen till att de har väntat i så fall. Det är i så fall om de har trott på Lundin och Tengrid att det går att få ut något av det. Och jag
tror det hänger upp med att vad jag hör så är det rätt skakigt kring Mild där uppe. Alltså det är inte så att man ogillar Mild eller tycker Mild är en dålig person, men alltså att man det är rörigt vem som styr liksom. Håkan Mild har ju sparkat sportchef, lägger sig i sporten väldigt mycket, men upplevs liksom inte riktigt vara up to date, och då blir det ingen korrekt styrning på det, och det kan ju förklara varför man nu då plötsligt kommer igång med en tränarrekrytering som är svårbegriplig, att den inte antingen kom tidigare eller någonstans inte kommer alls.
Ja, men samtidigt verkar de ju ha varit på Kim Hellberg då. Liksom, hur ska man tolka det då? Är det att det, jag vet inte.
Nej, det är det jag menar med att det är splittrat. Ja, jag är inte jävla säker på att det är Håkan Mild som har varit på Kim Hellberg, utan att det där har kommit på andra sätt. Liksom. Och det, jag menar, när en organisation blir svajig och otydlig, då uppstår ju just liksom slitningar och sprickor.
Mm, ja.
Det är ju inte första gången om det skulle hända i så fall.
Nej, så är det ju verkligen. Sen är jag lite så här, ja, rekrytering, så det har ju varit en fullträff för Häcken med Högmo, men fan, jag är nog lite gammeldags där. Nu har de väl kanske bevisat att de inte är, jag ska inte säga kompetenta nog, men att de har problem med att träffa rätt, men jag känner väl annars, alltså, känner du din klubb? Är det inte du som känner din klubb bäst? Alltså man kan inte jämföra fotbollsklubbar med vilken arbetsplats som helst. För där hade det ju inte varit något konstigt överhuvudtaget om du använder en rekryteringsfirma. Men jag känner alltså, fan.
Men det är väl lite trend i det här med att använda rekryteringsfirma? Är det inte det?
Ja, Malmö FF gjorde väl en när de tog in Jon Dahl Tomasson.
Och Magnus Persson.
Ja, precis. Det blev ju 3 SM-guld på de 2 tillsammans där. Så att... Jag är väl lite inne på Philips spår där att jag tycker det är liksom inte vilken bransch som helst. Man kan inte jämföra det med näringslivet. Nej. eller liksom offentligt anställda och sådär.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vi ska byta serie till Superettan, för där händer det ju också en hel del grejer, Filip. Och ja, vi förstår ju att Gaisarna vill gotta sig i det grönsvarta segertåget. Vi ska strax gå in på det mer ingående. Men vi måste ju börja med ÖIS. Segerlösa fortfarande efter 4 matcher. Men framförallt då, Filip, varför jag vänder mig till dig. Din otroliga spaning från förra veckans podd som jag var så här, nu måttar jag med fingret, väldigt nära att klippa bort. När du liksom, när vi redan har suttit här i 1,5 timme nästan, så ville du kasta in en spaning om ÖIS svaghet på fasta situationer. Men det var en jävla tur att jag inte klippte bort det, för vad hände i den här omgången?
Naturligtvis, du vet ju att jag har kristallkulan.
Och den spaningen fick vara kvar, vill jag då poängtera.
Det var ju väl det. Nej, men det som händer är ju att de efter att ha släppt 2 fasta på 3 matcher så släpper de 2 fasta till.
I en match de kontrollerar och dominerar hyfsat ändå, eller?
Ja, det var lite halvskakigt till en början, lite sådär, så lite nervöst ut och ängsligt så, men sen tycker jag att de faktiskt gör en ganska bra fotbollsmatch, en ganska bra första halvlek där det svänger lite fram och tillbaka, men där ÖIS tycker jag ändå är det bättre laget. De har grepp om det här, leder med 1-0 och det är liksom sekunder kvar av tilläggstiden. Jag tror till och med tiden har gått över. Sangre blir tvungen att ta en frispark på egen plan halva, så kommer lyftet, de agerar som, jag vet inte, korpsspelare, och så sitter 1-1, och sen så tar de med sig det ut, kommer ut i andra halvlek, ser skakiga ut, kommer en frispark, vad händer, mål igen, och så är ÖIS i det här klassiska underläget igen där de har gjort en bra match och så måste de börja jaga, och sen spelar de faktiskt riktigt bra och forcerar riktigt bra och har ju 2-2 då i 86 och är nära på att avgöra i slutet också, så de kunde ju få 3 poäng trots det här då, men fasta situationer, där undrar jag vad de håller på med.
Jeffrey Åbyn, han spände ju bågen rätt hårt, bland annat när han var med i våran podd där, på våran livepodd på Gamla Ullevi, och ÖIS, vad skulle de komma, 1 eller 2? Nu har de inte vunnit 4 matcher. Går han med rak rygg fortfarande, eller bara han svaja?
Nej, jag tycker han går med rak rygg, men han är väldigt tydlig. Alltså jag tycker många tränare är lite så här, du vet, de försöker backa hem och tona ner och så här. Han är väldigt tydlig efter matcherna. Jag är så jävla besviken liksom. Jag är besviken på hur vi uppträder. Det här vi ser nu, det är hjärnspöken, det är total ängslighet. Det här är något som hänger med från tidigare säsonger, menar han.
Hur länge orkar spelarna få den i ansiktet varje
match
då?
Nej, det är ju frågan. Sen är han ju resonerande kring det och tar ju på sig del av ansvaret naturligtvis, men det är klart att ÖIS har nu 2021 dålig start, 2022 dålig start, 2023 dålig start, halvdålig start 2020 också. Det blir direkt tugg om det, det blir direkt att spelarna börjar tänka på det. 4 matcher nu, ingen seger. Och han menar då på att ja, det är många här som har varit med om saker som verkligen präglar dem. Men det är ju hans förbannade uppgift liksom att se till att de inte blir präglade av det. Och där säger han ju att han jobbar med näbbar och klor, som han sa, för att förändra den här mentaliteten, få dem att våga mer. För när de vågar, när de bara kör i slutet, då spelar de ju otroligt bra alltså, och skapar massvis av chanser. Så det är för mycket avvaktande och sådär. Och nu har de Boskos Boys här i derbyt nästa, och det är ju ingen match man bara går ut och tar 3 poäng i. Så
var det inte förra året som efter de hade fått stryk mot Utsikten som huvudarna började rulla?
Godnatt blev det för Igor Krull där, och sen var det inte långt borta för en Dan Ivarsson också fick checka ut från Öysgården, och Johan Mattsson följde med honom där och sa väl upp sig. Så det, och det, jag tror också det var i omgång 5, om jag minns rätt, i omgång 5. Så det, men
Jeffrey sitter säkert.
Ja, för fan, alltså det vore ju vansinne om Öysgården skulle agera på något sätt nu. Låt det här vara, som jag har sagt tidigare. Men jag tycker också han lite så här, att han ändå börjar vackla lite. Ändå tecken han ändrar formation till den här matchen. Han har kört på sitt 4-3-3, sagt att han inte vill ändra för mycket, utan han vill hålla det. Sen kommer de ut här med en trebackslinje. Det är klart att man kan vara flexibel, men det är också lite så där. Stefan Jakobsson i Gais höll på exakt samma sätt när det började gå emot för Gais då 2021. Och ja, då börjar man ändra liksom. Jag säger inte att detta var fel, eller det är ändå så pass tidigt på säsongen, och Jeffrey har arbetat med båda formationerna tidigare, både 3-5-2 och 4-3-3, men det är klart att det är lite shaky där nu.
Han kanske borde lägga mer tid på de fasta situationerna då, tänker. Det är ju ändå en, alltså ska man hitta något positivt i det, så är det väl, det är ju ändå en sån sak som går att styra liksom. Om man agerar för dåligt på hörnor exempelvis, så går det ju att rätta till, tänker jag. Sen vet jag inte exakt hur de här fasta situationerna har sett ut, men om man jämför med Blåvitt, har ju släppt in 2 av sina 5 mål på fasta. Det ena var ju ett självmål av Marcus Berg, där man kan argumentera för att Adam Benediktsson ska komma ut i det läget. Nu släppte de också in fast och förlorade på det mot Djurgården här, och då har du Adam Benediktsson som boxar en boll rakt ut. Alltså, hela problemet är ju inte den här unga andra keepern då, men det är klart att man kan resonera kring det, att en ung målvakt kan göra precis den typen av misstag på fasta, och det där kommer ju Blåvitt förmodligen rätta till när de får in en mer erfaren målvakt.
Ja, så är det, och jag tycker det skiljer sig lite mellan Blåvitts mål och ÖIS mål. ÖIS mål har ju varit 2 hörnor, ett mot AFC, ett mot Trelleborg, och mot AFC så hade AFC en chans på exakt sån hörna sekunderna innan, så att de liksom, här handlar det mer om att de är passiva, de här 2 frisparksmålen. Det är, alltså det är så otroligt, framförallt det första, det är så passivt. Det är mer att de ser faktiskt lite som han är inne på, att ja, de ser inte mentalt påkopplade ut i de lägen. De blir liksom, det är som höstlöv där, de är darriga. Och både spelare och ledare upplever att det inte är något strukturellt problem, att det inte är taktiskt, att alla vet vad de ska göra, men man måste ge sig den på att göra det också. Men jag var på honom lite efter matchen, alltså hur mycket övar ni på fasta egentligen? För så här kan det ju inte se ut. Alltså 4 insläppta av 6 på fasta och 4 på 4 matcher. Det är ju inte hållbart. Så han lovar ju att det kommer nötas fasta i veckan, och de kommer titta mer på det. Och som du säger där, och jag skrev lite om det i mina 5 punkter också, jag tycker deras agerande där är liksom uselt, men det går ju att åtgärda. Det borde vara ganska enkelt att åtgärda det, till och med. För de har också duktiga huvudspelare, det är inte det. Sangria, Sulay, Stiffe, det är ju liksom riktigt bra huvudspelare. Så det, ja.
Joel, vet du hur man gör för att undvika att släppa in mål på fasta?
Nej, ingen aning.
Ja, du släpper inte till någon fasta. Skickat ut bollen över kortlinjen och fäll inga spelare strax utanför eget straffområde. Då blir det inga insläppta mål på fasta. Nej, annars är ju fasta situationer alltid en målchans för motståndarna. Jag menar, fotbollen, hur länge har vi spelat den? Sen mitten av 1800-talet någon gång. Och det kommer ju alltid, jag vet inte om det fanns hörner i sig, men det kommer ju alltid göras mål på fasta situationer. Så det är ju också en ingrediens i det hela att inte släppa till så mycket fasta liksom, för man riskerar ju alltid att något skit händer.
Ja, nej, men så är det ju verkligen. Där ska inte bollen vara i egen box liksom. Den ska vara på andra ställen om man utgår från sitt eget lag så att säga.
Hur är Elfsborg på fasta då?
De har verkligen släppt in något eller gjort något framåt hittills. De, alltså deras målvakt Hakon Valdemarsson har varit riktigt stark i luften i alla de här matcherna förutom när han hängde tvätt mot Häcken i premiären. Annars har han varit nästan till felfri skulle jag säga. De skapar rätt mycket hörnor men får ingen utdelning för det. Jag skulle säga att deras bästa liksom, offensiva hot på hörnor sitter på bänken, Gustav Henriksson. Han startade de två första matcherna som mittback, men nu är han bänkad. Han är ju riktigt vass på huvudet på offensiva fasta. Han var nära att göra mål mot Varberg där, nickade precis utanför.
Om vi ska gå vidare med våran betraktelse över andra lag i väst och deras kvalitet på fasta, så kan man ju säga att Häcken, så länge Johan Hammar och även Hovland är på planen, så är de ju bra på fasta offensivt och bra på fasta defensivt med tanke på deras längd och styrka i luften. Då, IFK Göteborg nämnde jag, släppt in en del, inte gjort något, framförallt inte sedan de skeppade iväg Kalle Johansson till Danmark. Han var ju otroligt bra på fasta. Blåvitt hade väl en bra så här målvakt tränare som är jävligt vass på olika fasta situationer, knep också som inte heller är kvar i föreningen.
Ja, eller var det han Patrik Persson?
Just det, han var nog till
inte,
och med
jag tror inte han var målvaktstränare, men han var ju, beskrevs ju lite som ett geni liksom. Jag bevakade inte Blåvitt så nära då, så jag vet inte exakt hur uppbrottet såg ut, men det är ju klart att det var ju ett jättetapp för det är ju som du säger, det är ju ett vapen som är extremt alltså du kan få ut så himla mycket av att egentligen bara slå in en boll eller alltså om du bara är lite smart och har lite finess så kan du vinna jäkligt mycket på det. Så har du någon som är riktigt, riktigt duktig på det där, då ska man ju hålla hårt i den personen.
Så är det. Ska vi sömlöst glida över till det grönsvarta segertåget Gais då genom att bolla upp även den frågan där. Hur är fan är Gais på fasta situationer? Är de bra på det precis som de verkar vara bra på allt annat just nu?
Ja, jag försöker tänka här nu hur deras mål har gått till. Jag är lite blank i huvudet, men det man mer fastnar på Gais, det är ju att de gör så extremt mycket omställningsmål, att det kommer så mycket mål i fart. Men de har ju släppt in ett mål på fast av två insläppta hittills. De har släppt in ett mot Utsikten och släppt in ett mot Östersund, och det mot Östersund var ju en kanonfrispark från 30 meter som Ergin Krasniqi inte kunde göra något åt. Så det är inte så att jag ser något negativt mönster där, utan jag tycker Gais har varit ganska gedigna där, inte släppt till så där värst mycket, i alla fall inte om mitt minne står rätt till. Framåt kan jag inte heller så här minnas att de har gjort hotat jättemycket. Filip Bäckman är väldigt bra på huvudet, han har haft många, många chanser, det är väl bara en tidsfråga innan han skallar in en boll, så det är väl betydligt mycket mer plus än minus när det gäller Gais och fasta situationer.
Precis som det mesta annat när det gäller Gais.
Ja, precis. Man är nästan lite, jag vet inte, chockad.
Du börjar ta segrarna för givna nu. Chockad. Det var länge sedan du gjorde runt Gais.
Chockad kan ju inte vara med tack på hur du snackade upp dem.
Nej, inte chockad så, men man är chockad över att det inte händer något, att det inte smäller. Det gör det ju alltid med Gais när man tänker att här går det bra, nu flyger allting, och så kommer det någonting från sidan och så lyckas de fucka upp det på ett eller annat sätt. Men
det blir ju lite som med lag som går väldigt bra. De blir ju lite, alltså det finns ju mycket att säga om dem. Det är ju samma med Häcken ett tag här. Vad fan, de vinner hela jävla tiden. Ja, vad ska man säga om dem?
Nej,
alltså, lite så har ju obegripligt nog nu Gais samlat i detta liksom fuck.
Ja, precis. Alltså, jo, vi får vara hårda och säga det. Och det tror jag fan varenda Gaisare skriver under på också. Så att man är ändå förvånad över att Gais mår så här bra och att de har gjort det över lång, lång, lång tid nu. Sen ska vi ha med oss att 2021 så var de i snarlik position som de är i nu när det gäller starten. Då var de också topp två. Jag tror till och med de var serieledare när de åkte ner till Värnamo omgång 5 och
Det kan fortfarande gå åt helvete. Det,
det kan fortfarande
säga.
Gå åt helvete. Det, det ska de ha med sig. Men det här laget, jag har mycket svårare att säga att det ska gå åt helvete. För de har en ödmjukhet och de har en, alltså en stomme där, där det är så många som kan bidra och de ger hela tiden. Alltså du får, du kan inte pulverisera det här laget. De är så stadiga. Det är lite som Häcken faktiskt. Alltså det är ett maskineri som, och de springer extremt mycket. De är otroligt vältränade och har du bara den grunden och sen har det här självförtroendet och naturligtvis duktiga fotbollsspelare, då kan du komma extremt långt i en serie som Superettan. Och mot Landskrona, de missar ju till och med en straff här, guys, och vinner ändå komfortabelt. Så nej, det är bara att fortsätta med hyllningskören.
En fråga då apropå det här, för vi har pratat så många gånger om Superettan, hur liksom oförutsägbar och föränderlig, svårtippad och allt det här den är. Och vi har någonstans kommit fram till att det är sån jävla rörelse från höst till vår och vår till höst och så här, att lagen byter plats i tabellen och det är topplag kan ligga i botten nästa efter några månader. Handlar väldigt mycket om att de har tunnare trupper, så när det börjar komma lite skador och så här, så blir det väldigt stor skillnad på lagen. Det blir som två olika lag om du tappar tre bra spelare. Hur är guys trupp ur det perspektivet? Det är jag nyfiken på.
Det är klart att det finns spelare de inte klarar sig utan, eller ja, om man säger det så. Julius Lindberg är ju en sån liksom, med den finess och den det på hans sätt som han kan bryta mönster. Joakim Åberg är också en sådär. Mittfältet, kärnan där, där får de problem om de klarar, tvingas vara utan några av de killarna. Annars, nej, då är det här ett lag där flera spelare kan gå in och göra jobbet och göra det på ett nästan lika bra sätt som den som är ordinarie. För det är ju ett jäkla roterande här. Filip Bäckman har ju startat nu, men många matcher. Axel Norén har varit given tidigare i mittlåset. Helt plötsligt var Robin Frey inne istället för Axel Norén när de mötte Utsikten. Sen var Frey kvar, August Wengberg fick sätta sig på bänken. Liksom trotjänaren och varken Wengberg eller Andersén är helt givna i startelvan. De har en gedigen trupp som jag tänker i alla fall över tid ska kunna stå emot en hel del skador och känningar och sådär också. Men visst, där är ju några nyckelspelare som absolut inte får gå sönder. Men ja, spännande match mot Helsingborg här nu också nästa. HF fortfarande inga gjorda mål. Torska mot Brage igen. Det är de och Blåvitt som inte... Och Örebro har nog inte heller gjort något mål än så länge i den svenska elitfotbollen. Men HF borta, Olympia, det är ju ett klassikermöte. HF Gais där är väl också kanske det största mötet i Superettan om man ser så bara till publik och klubbars storlek och sådär.
Låga odds på 1-0 till Gais, så att Helsingborg har förlorat alla sina matcher typ med 1-0. En jävla massa 1-0-resultat. Blåvitt har väl förlorat 3 av 4 matcher med 1-0. Malmö hade väl 2 av sina 4 segrar vunnit med 1-0. Slog det mig bara helt plötsligt. Men
ja,
det kan vara
detta?
Fel.
Det är Grekland 2004.
Ja, bra referens. Får se om alla våra lyssnare hängde med på den. Joel Besseling, du hängde med på den i alla fall. Vill du tillägga något om Gais eller ska vi byta ämne?
Nej, vi kan byta ämne.
Från ett vinnarlag till ett annat då, så är ju BK Häcken tillbaka på vinnarspåret. Om någon tvivlade på mästarna efter förlusten mot Kalmar, så sopar de ju till Sirius borta nu. De är klara 4-1 och allt är som vanligt igen där då, i alla fall mot det vi har vant oss vid senaste säsongen. Men jag tänkte ändå vara lite kritisk här, för att såg ni, och det räckte nog att ni tittade på highlights-paketet egentligen, såg ni den här returen som Peter Abrahamsson släppte på ett löst skott? Jag vill hävda att det här var ingen tillfällighet. Jag har följt Häcken så mycket och så noga under en ganska lång period här nu, och min bestämda åsikt är att Peter Abrahamsson är en för svag målvakt om Häcken vill ta nästa steg till någon form av Europa-nivå. Jag anser att Häcken behöver värva en ny första keeper. För att han kan göra jättebra räddningar och så, men han blir mer och mer ostabil skulle jag säga, och jag tycker att det känns som att det finns en osäkerhet kring honom. Jag är ledsen att säga det, det är liksom en trotjänare och så, men någon gång måste man ju också rycka plåstren, och här rycker jag då, hjälper Häcken att rycka Peter Abrahamsson plåstret helt enkelt. Häcken borde ha gått för Werner Hahn i höstas när han lämnade IF Göteborg. Då hade de haft en av allsvenskans bästa målvakter. Vad de nu bör göra Det är att gå för Ricardo Friedrich, Kalmar FFs målvakt. Hög tid för sportchef Martin Eriksson att lufta lädret, ge Kalmar ett bud de inte kan motstå. För jag vill se Ricardo Friedrich på Hisingen lagom till att sommartransferfönstret öppnar då 20 juli eller om det eventuellt tidigare läggs. För de kommer att behöva en bättre målvakt om de ska ta sig ut i Europa. Medhåll eller mothugg?
Nej, jag är nog beredd att hålla med om det. Just Europa.
För en jävla gångs skull håller du med, men det var ju trevligt.
Jag håller väl med dig ganska ofta.
Ja, det gör du kanske.
Men just Europaspelsaspekten i det håller jag med om. Men det är inte bara på grund av hans liksom själva måtta räddningar och sånt, utan det är framförallt spelet med fötterna som behövs en nivå upp, känner jag, i Europa. Att kunna använda målvaktens fötter i uppspelsfasen och sådär. Så jag håller med. Jag har inte blivit jätteimponerad av honom. Jag tycker inte han tillhör liksom toppskiktet av allsvenska målvakter längre.
Det har han gjort. Han sjunger ju dessutom på sista refrängen. Han kommer ju av naturliga orsaker antagligen kanske sluta efter detta eller nästa år. Och då är det lika bra att rycka det här plåstret nu när de står inför ett Europakval, känner jag.
Men ser du inga problem med att byta målvakt mitt under säsong eller inför stunden?
Inte om man byter till en bättre.
Nej, och en målvakt som redan har bevisat sig på allsvensk nivå och så vidare.
Absolut. Ricardo Friedrich, hörde du inte min
utläggning? Jag menar det.
Ja. Han har varit perfekt ju. Du är som en vägg i Kalmar, Filip.
Ja, han är otroligt duktig, men jag måste säga jag är lite i chock här. Häcken åker upp till studenterna som sopar till Sirius med stora siffror. Så där snackar vi att Peter Abrahamsson ska kickas ut från starten.
Inte alltid något.
Vad händer här? Jag håller inte riktigt med.
Fan, du är team Abrahamsson alltså.
Ja, lite grann så. Alltså jag hör det ni säger. Han dalar lite grann, men samtidigt så du och jag var på Djurgårdsmatchen i Svenska Cupen, Häcken på Bravida. Han gjorde ju en fenomenal insats då. Han gör ju de viktiga räddningarna, och jag tror att risken att förlora genom att börja byta mitt i säsongen är större än den eventuella vinst man skulle kunna få in i att Friedrich exempelvis då är ytterligare lite bättre målvakt. Jag tycker fortfarande Peter Abrahamsson är topp 5 målvakter i Allsvenskan. 5-6 i alla fall.
Ja, jag tycker han gör för många felbeslut helt enkelt. Det blir för mycket osäkerhet för att han ska vara det. Han har varit det en gång i tiden, det håller jag med om. Men den där Djurgårdsmatchen där kände jag nästan en desperation i Per-Mathias Högmos uttalande som var inne på att nu håller Abrahamsson landslagsklass
igen. Jo, det var ju till att ta i.
Han verkligen ville så här, nu måste vi försöka bygga den här Abrahamsson så att vi får ut det sista av honom.
Så att, nu är det här att allting är helt genomtänkt. Absolut att Högmo är en strateg och sådär.
Men det citatet kan du fan inte skrivit
under på. Nej, nej, det gör jag inte.
Vem ska han peta i landslaget där helt plötsligt? Eller vilket jävla landslag?
Jag kommer inte ställa mig och ropa på att Peter Abrahamsson ska in i landslaget, det lovar jag dig. Men jag tycker att du är för hård mot honom här.
Men mycket kring en målvakt handlar ju också om vad försvaret har för förtroende för honom. Det såg man ju i Elfsborg under försäsongen, att det var mycket mer darrigt när Tim Rönning stod i mål, för att man visste liksom inte riktigt vad de hade honom liksom.
Ja, men det är lite det den känslan har
jag. Hovland och Hammar och Sandberg och
gänget. Jag har det lite den känslan, svarar jag. Därför jag skarper min kritik. För det är ju precis det. Alltså, jag tycker inte att man ska värdesätta en målvakt egentligen efter fantomräddningarna de gör. Jag menar, alla målvakter kan göra otroliga räddningar. Vad heter han? Adam Benediktsson där i Blåvitt gör ju ett par otroliga räddningar mot Djurgården. Utan det handlar ju om den här grundläggande tryggheten. Liksom. Hur är det med inläggsspelet? Och så det blir massa onödiga jävla misstag hela tiden. Ja. Framförallt det skulle jag hävda. Det är viktigare för en målvakt att göra få misstag än att göra många monsterräddningar. Någonstans är det viktigare på skalan.
En aspekt som bör lyftas kring Abrahamsson är också att Häcken har haft väldigt stor spelomsättning de senaste 2 åren. Han har varit en konstant. Han har varit där i typ 7-8, 10 år. Jag tycker inte man ska liksom bara kasta det så. Alltså en trotjänare som vet vad Häcken står för och liksom har varit där länge. Och så.
Men nu har de ju Samuel och i viss mån Simon.
Du är inne på att han ska sparkas ut ur klubben här nu, Laul. Alltså nu är det...
Nej, för fan. Han kan.
Han ska tillbaka till Kviding.
Nej, men han är väl en jättebra andremålvakt här. Men jag menar, hur många säsonger tror han har kvar? Han har inte så fortfarande säsongen kvar liksom. Alltså förr eller senare ska de byta, och det är det jag menar. Alltså det är ingen, jag säger inte att det är någon vad fan heter det, ko på isen liksom. Alltså det är klart att Häcken kan vinna allsvenskan eller komma tre allsvenskan. Häcken kan kanske ta sig till Europa, men om man ändå ska bytas ut och de står inför ett jävligt viktigt Europa kvar, då kan man lika gärna rycka det plötsligt nu istället för att vänta ett halvår.
Jo, alltså där har du väl en poäng, men samtidigt så börjar röja runt på målvaktspositionen mitt i säsongen. Mm. Det brukar inte vara ett genidrag, och jag håller inte med om att absolut det tog lång tid innan de höll nollan förra säsongen och sådär, men i höstas så tyckte jag det var en tydlig progression i försvarsspelet, i det defensiva agerandet, och där var Peter Abrahamsson allra högsta grad delaktig. Jag tycker snarare det har sett väldigt tryggt ut med Abrahamsson, Hammar, Hovland och även då Lund, Valge, Fredrik. Alltså det har ju varit en fungerande enhet in och pilla där i sommar, och så ska man veckan efter en ny målvakt kommer in, då ska vi hoppa in i Champions League. Nej. Jag tycker Abrahamsson, han är på väg neråt, men jag tycker fortfarande håller så pass hög nivå. Gör det i så fall efter säsongen om man har sett fortsatta tendenser till att han har dalat.
En bra debatt blev det i alla fall. Det var vårt sista ämne. Vi ska avsluta som vi alltid gör med Svennisskalan. Vad har varit bra? Mycket bra.
Bessling tar fram det.
Eller mycket, mycket bra. Elevrådsordföranden har redan knappat på sin mobil här, som du påpekar, Filip. Så det är bara att köra, Joel.
Nej, jag kör inte först den här gången.
Jaså? Ja, då får du börja, Filip.
Ah, shit, jag måste...
Har du helt förberett
det? Nej, men jag måste komma ihåg vad det var jag hade tagit från honom, skulle säga. Ja, men jo, jag har tre.
Vad har varit bra?
Där tycker jag faktiskt att jag kastar in både ÖIS, GAIS och Blåvitt supportrar för olika grejer här nu. Mm. GAIS för deras fyndighet i, jag vet inte om ni har noterat, banderollen de hade i match mot Landskrona.
Jo, mot Håkan Mild, ja.
Mot Håkan Mild, och där de använde snarlik formulering som Helsingborgs IF använde.
Det är mycket
deras...
försiktiga avgåbanderollen mot
Granqvist. HF och Gais, de är sådär jätteglada för varandra. Blåvitt och Gais vet vi alla om att de är sådär jätteglada för varandra. Här fick de in en dubbel peak mot sina lite rivaler sådär på ett jäkligt skönt och lite kul sätt.
De gör en bra banderollsäsong, Gaisarna. De hade ju avgår Reinfeldt också,
alltså,
samma dag som
stark start här. Shit, hur ska de kunna fortsätta? Nu har vi höga förväntningar här. Det är, ja, men en riktigt bra leverans faktiskt.
Den var bra.
Den var bra, och jag har med ÖIS och Blåvitt supportrar här också. Mm. För ÖIS för ett väldigt fint tifo. De är inte så många där på sin klack, och när jag la ut den här bilden, jag var ju på matchen igår och la ut en bild på, men jag tyckte det var ett väldigt välgjort och genomfört tifo. Det var en hyllning till några legendarer där som var fem stycken, väldigt fint utmålat sådär. Det blev mycket hån från motståndarsupportrar sådär, det här, ja, de har tifo men de har ingen klack och så vidare och så vidare och vidare. Men de som har gjort det där tifot, de förtjänar cred för det. Det var väldigt vackert tycker jag, och välgjort. Och Blåvitt-supportrarna ska också ha lite cred faktiskt. För efter att de hade förlorat på Tele2, då skulle den blåvita laget då gå ner och möta den här klacken som ändå, dels att de är 12-1300 som åker upp där med tanke på den här usla starten, det är hatten av för det. Och sen också i bemötandet de ger spelarna, de vet om att det är en jävligt tuff situation här. De hade, som jag förstod det, någon slags snack, supportrar och spelare lite på Kamratgården inför den här matchen. Och när blåvitspelarna går dit där så är det alltså inte en enda liksom vissling eller de här stora gormar, utan det är bara pushande. Och för i den jobbiga situation som IFK Göteborg befinner sig nu, i den pressade situation som IFK Göteborg befinner sig nu, jag tror det betyder otroligt mycket för både spelare och ledare och så här, att man känner den backningen. Så det var jäkligt fint genomfört av Blåvitt-fansen där, tycker jag.
Jag håller med dig, och men jag tycker dock att det där ska vara en självklarhet, alltså supporta, det ligger liksom det här med liksom att bua och vissla ut och sänka sitt eget lag. Jag har aldrig riktigt förstått den delen av supporterskapet. Jag har den största respekt för spontana reaktioner liksom, man blir arg i stunden, men liksom att på något slags systematiskt sätt bua ut sitt eget lag, jag har svårt att förstå.
Nej,
det, så jag håller med om att jag tycker det är bra att du lyfter det, för det där är jävligt bra, och jag tror det är viktigt.
Ja, och vi har ju också en verklighet där det då ser annorlunda ut. Alltså AIK förlorar mot Värnamo, och då är det gorman och skrikande. Hammarby hade något tugg med sin... Alltså, det är ju så ofta det ser ut som det, och därför blir det kanske en anledning att lyfta det. Och sen kan jag köpa också att att man hade varit otroligt besviken och agerat på ett annorlunda sätt efter att ens lag har förlorat de fyra första omgångarna och inte gjort ett enda jävla mål. Då hade jag i alla fall haft förståelse för om man bara gick därifrån, liksom inte var intresserad av att applådera. Även om man naturligtvis i grund och botten alltid ska stötta sitt lag, så finns det stunder där man måste ha respekt för att supportrar blir besvikna.
Det enda gången jag tycker det är lite mer okej, det är när liksom laget inte tackar klacken på bortaresa. Liksom. Alltså man bara går av planen utan att ja, det är gå fram och så. Då kan jag förstå att man blir förbannad. Men annars tycker jag också att det är dumt att gorma mot spelarna när de kommer fram och ska tacka.
Vad har varit mycket bra då efter historiens längsta bra?
Ja, förlåt.
Ingen fara.
Mycket bra. Vi har ju varit lite så här, vi har hyllat lite konkurrenter och lite andra medier och sådär. Jag vill göra en hyllning igen här. Inte till Helsingborgs Dagblad, den kommer väl Joel med sen. Men att Joel Segerdahl gjorde ett väldigt, väldigt fint reportage med Simon Tern som alldeles nyligen i samband med att han debuterade i Allsvenskan då för sin moderförening IFK Värnamo och förlorade sin farfar. Och det var väldigt gripande reportage, väldigt väl utfört och fint av Simon också, som ja, det är ju en otroligt fin person tycker jag när man ser honom så. Så det lyfter jag som mycket bra.
Bra och mycket, mycket bra.
Det här blir jävligt internt och jag tror de flesta skiter fullständigt i det här. Men för mig som är journalist och jobbar på Gamla Ullevi otroligt ofta, så måste jag skicka ett mycket, mycket bra till du, vaktmästare. Jag vet inte om du lyssnar på det, men som igår efter ÖIS match kommer och säger när den ordinarie arenapersonalen är på där: är du klar snart? Det är dags att gå hem. Vi måste ut med dig. Så kommer han säga: jag stannar till 11:30, sitt kvar så länge du vill där. Det är ingen stress. Och han gjorde exakt samma sak när vi var där.
Blåvitt Malmö.
Ja. Vilken jävla hjälte. Alltså du underlättar min och övriga journalisters arbetsmiljö och situation på ett sätt som... ja, det kanske låter över det, men som är svårt att förstå faktiskt, tror jag, för många utifrån. För det är jäkligt pressat där efter matcherna. Man ska hinna få ut allt och man ska få klart saker och ting. Och har man då någon som står och flåsar liksom att nu måste ni ut. Ja, det blir jobbigt. Så ja, hjälteinsats, tusen tack.
Fint lyft där, olika grejer. Du tar vi dig då, Joel. Har du framme din telefon här igen?
Ja, så läser vi här.
Ja, det är dåligt på att komma ihåg grejer. Filip brukar ha allt i huvudet. Bra ger jag till Niklas Hult faktiskt, efter Degerfors-matchen här i lördags. Mm. Han gjorde sin klart bästa match i år. Han har varit så där skulle jag säga i säsongsupptakten här. Men nu var han mycket mer liksom konkret. Han har liksom vänt upp tidigare när han har kommit mot kortlinjen liksom offensivt, så han liksom vänt upp och spelat tillbaka den till mittback och sådär. Nu kom liksom inlägg på inlägg, överlappning, kombinationsspel och sådär. Och jag fick också en assist till Sven Gudensens andra mål. Så han var bra. För Elfsborg.
Det var ju på tiden, för att han, ja, vet jag, du och jag tidigt, ja, såg någon träning där och tänkte att Hult kommer bli dominant i år, och då kom Stefan Andreasson förbi och dundrade om att det var han redan i höstas liksom. Men sen så har han ju varit allt annat än dominant, men ja, nu börjar han då röra sig i rätt riktning, och det var ju på tiden och som sagt.
Precis.
Så det är bra att du uppmärksammar det. Mycket bra då.
Jag tycker att Adam Kalén förtjänar lite beröm för hur han står upp i den här motvinden som Blåvitt har. Av någon anledning så skickas ju han fram till Discovery efter matchen.
Var han där igen eller?
Ja, det var han. Och svarar jättebra på frågorna. Han är ju ny i laget liksom. Jag kanske därför har skickat fram honom, för att han inte har det här liksom känslomässiga bandet på samma sätt till Blåvitt som Marcus Berg, Sebastian Eriksson, Sebastian Olsson. Ja, you name it liksom. Han får någonstans stå upp för vad Blåvitt sysslar med just nu, och han gör det med den äran. Han är inte så jäkla gammal liksom, och har inte gjort jättemånga allsvenska säsonger.
Nej, det är ju lite oväntat val av Discovery också, eftersom han är ju rätt anonym. Så
men tror du det är deras liksom val?
Nej, jag vet inte exakt hur det där fungerar, men de önskar väl någon, och sen så får de väl, för jag menar, de vill väl styra lite utifrån vad som har hänt i matchen, och sen så kan ju välja väl Blåvitt om de vill gå med på det eller inte, precis som alla andra klubbar då liksom.
Ja, men jag gissar att de har önskat Marcus Berg efter alla matcher liksom.
Ja, Kalén var väl, han var där efter Kalmar. Ja. Hade han inte gjort sin första start när Gurra var borta, det kanske var en...
Ja, kanske.
Men jag tyckte också då att det var lite oväntat. Man tänkte, vad fan, skicka fram...
Precis.
El Capitano eller någon av dem lite mer så.
Ja, men exakt. Så lite oväntat. Mm. Men,
skicka fram Trondsen, säger jag. För det var ju en jävla citatmaskin, märkte vi här nu när han jämförde Besat Sabovic spänns med en tepåse. Det var ju någonstans veckans citat.
Den borde man ju nästan klämt in någonstans.
Veckans metafor, jag har aldrig hört den tidigare.
Nej, vi stod och diskuterade det där i mixade zonen efter. Vad fan, är det något norskt jävla uttryck det här? Eller vad är det här? Liksom, vadå tepåse? Liksom. Mm. Men ja, det finns väl någon form av logik i att man sänker ner en tepåse liksom, då, ja, som han menade. Men jag hade ju aldrig hört det tidigare, spänst som en tepåse. Men
jag förstår fortfarande inte riktigt, alltså, måste jag säga.
Det där röda, bara nu har vi ändå bollat upp det, var det rött eller? Jag har inte hunnit se som tydligare pris alltså, men...
Ja, alltså, det var inget glasklart rött, men det går ju att döma det, för att det är ju en armbåge i ansiktet på honom och du har ansvar för din armbåge. Samtidigt så är det ju ett normalt rörelsemönster i en duell där du har tepåsen Sabovic är ganska långt nedanför Tronsen, så att alltså, jag blir lite jätteupprörd. Jag förstår vad ser domaren en armbåge i ansiktet på någon, så finns det ju i stöd i regelboken för dömare. Mm.
Live där tyckte jag tyckte bara såg ut som en nickduell. Liksom. Jag har som sagt inte sett.
Det var ju mycket längre ner.
Ja, det är ju det som gör det så komplicerat. Du kan göra en väldigt naturlig rörelse. Ja. Väldigt naturlig rörelse när du hoppar upp liksom, och är då motståndaren väldigt långt ner liksom, då hamnar han ju automatiskt där. Men samtidigt så är väl regeln väldigt tydlig att du har ansvar för dina kroppsdelar, och sätter du en armbåge i skallen på någon så finns det där och ger ett rött. Men just eftersom situationen är som den är, så kunde man ju valt ett gult kort, eftersom det är ju liksom ingen vårdslös hantering av armbågen på något sätt liksom. Så att jag hade kunnat köpa ett gult kort, men jag dör inte på kullen att såga Al-Hakim för att det blev ett rött.
Mm. Nej, jag tyckte det var gult.
Mycket, mycket bra då.
Helsingborg, nej.
Nej, nu flyttar vi oss till Värmland. Vi går alltid utanför den geografiska gränsen. Ah, okay. Nej, men jag har aldrig varit på Stora Valla tidigare.
Ja, gratulerar. Ja. En fantastisk idyll.
Ja, vilken jäkla fotbollsupplevelse.
Eller
hur? Mycket, mycket bra att få den. För det är liksom, man kommer in där så är det ju som ett festivalområde. Man kommer liksom in och planen är liksom 100 meter bort vid insläppet. Först är det en massa jävla öltält.
Ja, stora partytält. Ja, exakt. Är det där, och så det är till borta på andra hörnet.
Ja, precis. Det är någon slags vipphylla där. Otrolig liksom så här. En lördag i Värmland var riktigt fint. Man kommer dit till den här lilla orten Degerfors liksom, och så är det en marknad längs med den stora vägen där. Mycket folk, och det var folk från andra. Vi frågade efter någon pizzeria där. Folk hade inte koll, för de kom inte därifrån och sådär. Så att det lockade till sig folk utifrån. Och jag menar 3800 åskådare också i Degerfors. Liksom. Det är imponerande. Och det var liksom soligt och fint. Jämfört med liksom de andra så här små orterna och arenorna jag har varit på, så var det här klart bäst faktiskt.
Om du jämför det med Strandvallen?
Jag har faktiskt inte varit, men jag ska dit på lördag.
Ja, du ska det. Mm. Fan, då får du en ny... Jag tog upp Strandvallen just efter Samuel Gustafssons uppmärksammade uttalande där.
Ja,
som han kallar det för en pissarena. Strandvallen är också fantastisk.
Jättemagiskt.
Och sen är väldigt annorlunda. Det är också, apropå festivalområde, det är ju en mer arena så, men det är också liksom ett kringområde som ser ut som något gammalt liksom, som Gröna Lund gjorde på 60-talet.
Jag har ju varit där när jag spelade fotbollscup som liten. Liksom. Men jag har inte varit där på allsvensk fotboll och så. Men jag ska dit på lördag, men typ, till exempel Varberg och sånt där, jag tyckte jag var mycket bättre liksom. Det var liksom också en trevlig stämning. Det var inte det här liksom, jag upplever ofta att det sitter lite äldre herrar på de här arenorna och gapar mycket och sådär destruktivt. Så det var inte så mycket sånt heller.
Det var
liksom rätt trevligt. Så.
Är det inte snack om att de käkar några jävla mackor där också?
Jo, det finns också. Men vi fick ju bara gifflar på pressläktaren.
Oj, då var du missnöjd.
Ja, och sen, det är lite minus bara till infravärmen som var på pressläktaren i 18 graders värme.
Den behövdes inte.
Nej, den tryckte på och satt rätt mot pannan. Så det kändes som att man satt i liksom Medelhavet.
Fast hellre det. De har ju inte varit med om att man sitter och håller på att frysa ihjäl.
Ja, precis.
Det är ju magiskt det här. Jag har heller aldrig varit
där. I oktober hade jag älskat den infravärmen. Inte nu.
Då skickar vi den hyllningen till Degerfors med en uppmaning om att stänga av infravärmen här nu framöver, så vi inte Besseling behöver grillas fler gånger. Då är det jag då, Svenningsgalan. Bra, säger jag till Hammarby. Och då tänker jag inte på här, utan dam. 4 raka segrar, 12 poäng. Det är ändå Hammarby som ju har varit lite liksom sena i att få igång sin damverksamhet. Nu kommer de med full kraft med publik och annat, och också sportsliga resultat leder damallsvenskan. Och det är naturligtvis mycket bra för serien detta, att den lever och inte bara handlar om 2 lag som den gjort i många år, Rosengård och Häcken då. Även om vi från den här delen av landet och på den här tidningen såklart är tacksamma över om det finns ett topplag i stan. Och Häcken hänger med, 3 raka segrar efter premiärförlusten mot Djurgården. Men just det här liksom att det är många topplag, många lag som tar mycket poäng, andra lagen än Rosengård och Häcken, tror jag kommer vara givande för serien i höst här, om det fortfarande är så jämnt och brett så att säga, då kommer serien leva upp. Och sen mycket, mycket bra då. Jag är ledsen att behöva upprepa mig från förra veckan, men jag säger återigen Felicia Schröder, 16 år. Vad hon visste, eller om hon har fyllt det här nu. Jag tror hon sa att hon var 15 år förra gången, men hon är 16 år. Målskytt i damallsvenskan igen när BK Häcken FF besegrade IFK Kalmar. Nu har jag alltså gjort 2 mål på 2 inhopp. Ett inhopp på typ 3 minuter och det andra inhoppet nu på 12 minuter. Helt otroligt. För den här talangen då kom ju från IFK Björkö till BK Häcken, men är uppvuxen på Hisingen innan hon flyttade ut till skärgården, och hon beskriver då Häcken som laget i hennes hjärta, och nu har jag alltså gjort 2 mål på 2 liksom korta inhopp. Det är ju en jävla saga rent ut sagt. Så hon får mycket, mycket bra från mig för andra veckan i rad.
Härligt, fan med, illa, alltså.
Härligt med lokala talanger.
Ja, det låter som att vi har kanske en Robin Söder 2.0 här nu när han kom fram där. Vad var det? 2008.
Just det, då får vi hoppas att hon inte skadar korsbandet. Nej, då, så att den liknelsen stannar vid det då. Söder trasar ju sönder sitt knä där. En U21-landskamp, om ni kommer ihåg det.
Jörgen Lennartsson bytte inte ut honom.
Nej, just det.
Precis.
Men väldigt roligt också det här som du säger. Serien, jag såg IFK Norrköping dansar ju upp i toppen och nykomlingar. Alltså när fan har det hänt att i damallsvenskan att det är sån kraft i...
Jäkla intresse där uppe också.
Ja, det har också noterat att
men det är nu det händer. Jag undrar om inte när vi tittar tillbaka i historieböckerna så är det nu det händer liksom. Nu börjar den här serien komma där också liksom, och sen så fyller du på med Blåvitt och Malmö och ÖIS och vilka de här lagen nu som också kommer underifrån som är lägre divisioner, så att det börjar nog nu, så ger det här 5 år så har vi någon ganska het damallsvenska, tror jag.
Ja, det behöver det. Konkurrensen behövs, det som du är inne på. Det funkar inte det här 2 klubbar som dansar.
Inte i längden, Nej. Kan vara något. Och jag minns 2010, det var den tråkigaste jävla allsvenska någonsin, för då drog ju Helsingborg och Malmö FF ifrån jättetidigt. Det var säkert superkul för er från Skåne men den var ju stendöd i resten av landet, serien där va. Så att det kan man väl klara någon gång liksom. Sen så blev det inte så framöver då, men just 2010 var ju ett slag från början till slut mellan Helsingborg och Malmö på här sidan.
Ja, men precis.
Det var en liten historisk tillbakablick. Vi ska stänga igen butiken för idag. Jag tackar er för era kloka inspel och synpunkter. Och jag tackar alla som har lyssnat. GP:s fotbollspodd Laul med vänner är tillbaka i nästa vecka med ett nytt avsnitt. Ha det bra så länge.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.